gonna feel that vibe. I promise y'all. We're
good. Thanks for having
me. We good.
Fuck. Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damasker och hermeliner, ännu en vecka säger vi, nu var några att säga arrivederci, det vet jag inte om det är rätt första fras, men välkomna till denna succépodd som heter, vadå Gnistan Olsson?
American Attraction heter den.
Med dig Gnistan Olsson och med Jajamän. Yours truly, sheriffen Larsson. Hur mår du?
Nej, sådär. Alltså, jag har drabbats av en jävla man cold nu, så jag var ute i helgen typ för första gången på jag vet inte hur länge. Och drack, ja men inte jättemycket öl ändå, men det blev ändå fram till kanske 2 ungefär. Men fan, nu åker man på en man cold för första gången på länge, så det suger.
Ja, själv
då, sheriffen?
Själv sitter jag här vid god vigör. Jag var också ute, eller jag var inte ute i helgen, jag var ju jobba. Men det blir ju, när man jobbar med hockey och framförallt med landslaget, så blir det alltid lite baluns efter. Så att det blev några stänkers, men jag känner mig stark.
Ja, men det är bra.
Har varken achoat eller gjort någonting idag, så att jag är lugn.
Ja, men det är ändå skönt.
Och nu dricker jag gratis Cola Zero som jag har snort på jobbet. Oh. Eller jag är på jobbet, ska jag säga.
Ja, jag dricker dyrköpt Pepsi Max, kan jag säga.
Som du köpt inte har snort på macken. På jobbet.
Nej, köp på macken dessutom, och då får du betala trippla priset på skiten. Det rekommenderar jag inte, men det var det närmsta jag hade.
Så jag rekommenderar att köpa elbil, så behöver du aldrig besöka en Mac.
Nej, så är det, sheriffen. Så är det. Det får bli nästa inköp.
Dr. Olsson, vi skuttar direkt till helgen som var, för att vi brukar ju spela in på torsdagar, då glömmer man bort hälften. Men nu spelar vi in en tisdag, så nu har man ju ganska mycket grejer färskt i minnet. Och först ska jag lyfta på hatten till dig, för du sa ju att New England Patriots kommer vinna borta mot Chicago Bears. Du sågade Caleb Williams, och jag sa att nej, Olsson, nu har du fel. Men det hade du inte, utan det var...
Han är pissdålig. Han är så jävla dålig, Caleb Williams.
Ja, han var riktigt blöt.
Ja, alltså jag är så glad att jag släppte honom inför den här matchen i min fantasy. Såg jag någon annan showman som plockade upp honom. Jag bara satt och asgarv under matchen och kände, fan, det där kunde vara jag liksom. Det kunde vara jag som trodde på honom. Men nej, fan, Drake May, alltså New England Patriots, de chockar ändå i den matchen lite grann. Alltså håller Chicago Bears i 3 poäng. Gör 19 själva, och... Alltså det är ju mest egentligen deras kicker såklart som gör jobbet, Joey Sly. Men ändå så måste jag ge cred som sagt till att stänga ner det här anfallet. Och jag förstår inte riktigt vad som händer med DJ Moore, Keenan Allen, DeAndre Swift och allihopa. Så jag menar, det är ju inte bara Caleb Williams som spelar dåligt, utan det är hela offensiven.
Ja, men det blir ju också, det är ju, ja, i och för sig, Swift är ju running back, så han har ju lite eget, men man tycker att... Jag tycker ändå, när man tittar på så här, alltså de du nämner, de som är wide receivers av de där namnen, så det är inte så att de står ju inte still, utan jag tycker ju generellt sett att det tar för lång tid för Caleb Williams. Han kastar inte bollen när han ska, utan han blir allt som oftast stressad och kastar ut den över sidlinjen, eller så blir han säckad. Och det är det som är hans största problem, att även om du tuggar lite yards, att okej, Swift tar 3 yards i första. Sen blir det så att när han då blir sackad på andra down, så att istället för att du då är på 3rd and 6, som ändå är doable, så blir det så här, du tappar yards så du är på 3rd and 16. Då vet motståndarförsvaret att de kan inte springa, utan det blir ett lättläst Chicago Bears. Och det är det som är deras största problem, tycker jag, att det tar för lång tid för Caleb.
Ja, men det gör det. Sen måste jag ändå hylla lite Jacksonville Jaguar, som total stänger ner Minnesota Vikings anfall. Alltså jag menar, 3 stycken interceptions vid endzone för Minnesota Vikings. Och Jacksonville Jaguars kom definitivt till spel hemma i Jacksonville, men lyckades inte vinna den matchen ändå. Men jag tycker ändå att det var alltså stort av dem att ändå liksom hålla sig kvar i den matchen. För jag tror det liksom, den skulle vara solklar överkörning för Minnesota Vikings del. Så bra jobbat av Jacksonville Jaguars. Sen måste jag också någonstans lyfta på hatten till faktiskt New Orleans Saints som kommer tillbaka lite till spel. Alltså förlorat 7 matcher på raken och vinner nu ändå en bra divisionsmatch mot Atlanta Falcons. Och det kändes som Derek Carr liksom ytterligare hitta liksom någonting nytt i det här anfallet. Marquez Valdez-Scantlin som blev droppad ifrån Buffalo Bills hade 2 touchdowns i den här matchen. Och det var tillräckligt för att de skulle vinna matchen. Så det var också kul att se. Mycket ja, så här småskrällar, stora skrällar också i helgen tycker jag.
Ja, absolut. Jag skulle väl säga att jag är inte chockad att Jacksonville bjöd upp till dans, för de är ju ett lag som alltid är med i matcherna men lyckas alltid förlora, så att det var ingen nytt. Sen tycker jag att det största, förutom Chicago som jag är väldigt besviken på, alltså jag satt och tittade på Arizona Cardinals mot New York Jets där på kvällen och jag förstår inte hur Aaron Rodgers, han ser ju lika dålig ut som Caleb Williams när det kommer till liksom att ta för lång tid på sig att göra fel beslut och allting, och där har du också en väldigt potent offensiv om du bara tittar på alla namn, framförallt när Devonta Adams har kommit in. Vi har tjatat om det förut, jag vet, men alltså hur de kan bli så jävla avklädda och överkörda. Alltså under hela den här matchen, det var väl, ja, de hade ju läge någon gång när de ledan låg under med så här 21 poäng. De var liksom tvungna att gå för en touchdown istället för att sparka in bollen för att göra lite match av det. Men då vet man så här, ja, det kommer inte gå, för Aaron Rodgers är inte Aaron Rodgers längre. Han är liksom en wish-kopia av sig själv.
Ja, men jag såg ett klipp där liksom de diskuterade lite så här, men när borde egentligen Aaron Rodgers ha lagt av? Han borde ha lagt av egentligen när han gick, alltså inte hand i hand men liksom armen över Randall Cobb ut ur Lambeau Fields för sista gången som han spelade där. Det borde vara hans avslut liksom på karriären. Istället kommer tillbaka, men liksom väljer att bli tradad då till New York Jets. Alltså sliter av hälsenan det första han gör i första matchen liksom. Och sen har han den här säsongen. Alltså vad är det för legacy han lämnar efter sig av att hålla på och total pissa på allt han har åstadkommit? Jag förstår verkligen inte. Jag hade gjort en sån här, det var ju någon spelare mitten på säsongen som bara valde, nej, jag går i pension. Jag skiter i det här. I Buffalo Bills för några år sedan. Han borde göra exakt samma sak. Bara, nej, jag skiter i det här. Vi är för dåliga.
Faktiskt.
Bara liksom, nej, jag går i pension. Och folk hade nog bara, ja, jag förstår dig. Helt rätt gjort. Sen måste jag hylla KC-matchen bara, sheriffen.
Ja.
Denver Broncos. Shit, alltså. Jag trodde Denver Broncos definitivt skulle vinna den matchen. Men KC blockar field goalet och lyckas vinna ändå. Alltså, det är så typiskt KC. 16-14 slutar den matchen. Riktigt dålig match om man ser till liksom offensiv fotboll, men jävligt underhållande ändå, framförallt slutsekunderna.
Ja, absolut. Jag var aldrig orolig. Jag visste att Kansas City skulle vinna, så det där var lugnt. Men jag tycker också att en match som jag inte trodde skulle vara så rolig, som jag faktiskt tyckte när jag såg den. Jag satt på jobbet här lite och liksom smygggluttade på London-matchen mellan Carolina Panthers och New York Giants.
Jag
måste säga att det var ändå en underhållande batalj som slutade ganska roligt, för att det blev ju övertid och det brukar alltid vara de som börjar med bollen som vinner, för att där har man ju överläget. Gör man en touchdown så är matchen slut. Men vad händer istället? Jo, det blir en fumble. Giants running back, som tidigare under matchen har varit jävligt vass, klantar till det. Carolina avgör med ett field goal ett par minuter in i övertiden. Och sen var det liksom game set match. Jag tyckte synd om honom när han sitter och gråter där under handduken. Men det var mycket bra. Machine Gun Kelly i halvtid var fina. Grattis, han ska bli farsa nu också tillsammans med Maggan Fox. Det kom ut idag. Men jag tycker hela den här veckan, utan att liksom vara så här superspektakulär, så fanns det ändå väldigt mycket kul att titta på. Jag älskar ju när det går dåligt för Dallas också. Ursäkta alla som håller på Dallas, men när de blir överkörda, gör 6 ynka poäng hemma mot Philadelphia Eagles, då sitter man ju och slickar sig runt munnen. Flera liksom såna här jag måste också lyfta Baker Mayfield. Alltså fan, hans insats i fjärde kvarten Tampa Bay är ute för räkning liksom, och ligger under stort mot San Francisco 49ers. Baker Mayfield får liksom på sig Bosa med flera, och han liksom står emot dem, och han gör spektakulära spel av grejer som inte, alltså Tom Brady hade inte gjort det där bättre i fjärde kvarten, men de lyckas ändå förlora, vilket är tråkigt för dem, men jag måste ändå säga att ja, Baker Mayfield charmade mig ännu mer än vad han redan har gjort den här säsongen nu i fjärde kvarten senast. Så Tampa Bay, får de tillbaka lite skadade spelare, kan de bli farliga faktiskt.
Ja, men alltså snacka om en spelare som vägrar ge upp och vägrar liksom inse att matchen är förlorad. Alltså det finns inte för honom, och det är exakt samma som var med Tom Brady. Alltså Tom Brady var ju aldrig ett så prekär situation kanske, och såklart en betydligt mycket bättre spelare än Baker Mayfield, men fortfarande liksom, alltså ger inte upp, utan trots liksom dåliga wide receivers, eller dåliga men inte sina två bästa liksom på planen, Cade Otton som inte har sin bästa match heller, så lyckas han ändå med det han har, och lyckas inte liksom han kanske passa till en wide receiver, då är han helt benägen att ta bollen själv och bara liksom nej, fuck it, jag kör liksom. Och den mentaliteten gillar man med Baker Mayfield. Alltså, och det är det som Cleveland Browns har saknat hela säsongen. Saknade förra året också. Tänk om de aldrig gjorde sig av med Baker Mayfield. Vilken annan situation det hade kunnat vara i Cleveland.
Ja, men sen är det ju så att det blir ju som alla de där idioterna som är där. Det spelar ingen roll hur bra potential de har. De får det aldrig att flyga i Cleveland. Så att det hade inte spelat någon roll, Olsson. Han hade varit pensionerad om han hade spelat vidare i Cleveland.
Ja,
så kan jag
förmodligen.
Säga.
Förmodligen. Ja.
Han hade suttit på någon jazzpub i Louisiana och rök i braj, tror jag.
Kanske han gör ändå, vem vet.
Kanske. Ja, just nu sitter han väl hemma i Tampa, hoppas jag.
Ja, jag hoppas också det. Ska vi studsa in på ordinarie programpunkter, eller har du något mer från veckan som var?
Vi tar ordinarie programpunkter, så kan vi snöa in på lite sådana goa grejer under tiden.
Det låter bra. Jag lägger bollen faktiskt i dina händer direkt, sheriffen. Du får börja den här gången.
Ja, men nu är det ju häftigt, för att ett lag som också har liksom imponerat hela året, det är Pittsburgh Steelers. De gör en jättevändning, det var jämnt hela tiden. Men jag tycker att det här var ju också en match vi inte har snackat om hittills, hur faktiskt underhållande den här var. De spelar alltså mot sensationslaget nummer ett, Washington, Commanders på bortaplan. Washington leder länge, Washington dominerar. Men Pittsburgh har någonting i år, en vinnarmentalitet, och de har ju också... Nu när Russell Wilson har kommit in istället som QB, nu har de ju liksom, det är liksom en boost till som man kanske inte trodde att de skulle få. Men det är några, alltså varje match, det är några riktigt stora snygga spel, framförallt i Pickens som skedde nu den här gångna veckan också. Man vinner med 28-27, och nu ska man liksom sättas på... Ett riktigt, får man kalla det för mandomsprov. Man ska möta Baltimore Ravens hemma. Och det här är ju divisionsmatch, som alla vet. Det är de två lagen som är bäst i divisionen. I en jävligt bra division, ska också sägas. Så att här kan mycket avgöras. För att hamnar du på lika vinster, så blir det ju liksom inbördesmöten och divisionsmöten och sånt där som avgörs. Så därför är ju det här, för att dra en hockeyreferens, en 6-poängsmatch. Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens. Det här ska bli kul. Det kommer bli tight. Och det kommer bli två blåa ögon i Etuna som tittar på den där.
Ja, men jag är helt med dig, sheriffen. Och det som är intressant här också är att om man kikar i konferensen, så är Pittsburgh 3 och Baltimore 4. Så det är verkligen liksom, du vill vinna den här matchen, för att då... Åtminstone så har det liksom en match försprång. De står 7-2 på Pittsburgh och 7-3 för Baltimore Ravens. Det är därför Pittsburgh ligger före. De har inte haft sin bye weekend. Eller Baltimore har inte haft sin bye weekend, ska sägas. Så jävligt intressant match liksom ur den aspekten. Och matchen som jag kommer välja att kika närmare på är ettan och tvåan i konferensen i AFC. Och här är två lag som har dominerat den senaste tiden. Det ena laget har inte förlorat en enda match, står på 9-0. Och det andra laget står på 8-2. Alltså jag snackar om Buffalo Bills mot Kansas City Chiefs. De här matcherna när de två lagen möts, vilket de i stort sett alltid gör, även fast de inte spelar i samma division, det är för att NFL älskar matchupen mellan Josh Allen och Patrick Mahomes. Men i det här skedet så har ju faktiskt Josh Allen varit en betydligt mycket bättre quarterbacken i år än vad Patrick Mahomes har varit, även fast då Kansas har gått obesegrade genom säsongen. Så jag är sjukt spänd på den här matchen, för att om det är några som ska kunna sätta stopp för en obesegrad säsong för Kansas, så är Buffalo Bills definitivt med i den räkningen av lag som kan lyckas åstadkomma det. Denver var sjukt nära förra veckan. Vi hade matchen dessförinnan som var Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers tog matchen in i övertid också. och tyvärr inte lyckades vinna den matchen. Så det känns som att det ligger och bubblar någonstans att KC:s första förlust ska komma. Och som sagt, Buffalo har varit extremt vassa. De har inte förlorat mer än 2 matcher. Och de har vunnit alla senaste 4 matcher också. Eller 5 matcher tror jag att det är. Varav 4 av dem hemma också. Så mycket tycker jag talar för att Buffalo ska fixa den här matchen. Och Amari Cooper måste komma tillbaka in i spel. Han måste komma in i spelet lite mer i Buffalo överlag också. Han spelar den där första matchen, men sen tror jag han har varit skadad sen dess. Så honom hoppas jag man ska få se tillbaka. Men sen har vi liksom James Cook, deras running back, som jag tycker känns som en av ligans mest underskattade running backs just nu. Han gör ett jävligt bra jobb hela tiden. Och såklart, mycket av liksom skärmen och glansen tar jag kärlen. Men det finns många riktigt bra spelare i det här laget. Framförallt de spelar som en enhet också. Och det gillar man. Så nej, fan, det kommer bli en sjukt spännande match. Börjar 22-25. Så då har ju liksom Pittsburgh-matchen vid 19 och sen har den här matchen 22-25. Kan inte bli bättre på söndagen.
Jo, man kan beställa en pizza också och äta samtidigt och dricka whisky.
Ja, men rent underhållningsmässigt, NFL-mässigt, så har du en fin line-up av matcher. Och du kan både välja att kolla på Red Zone eller om du vill kolla individuella matcher. Båda kommer att ge dig en fantastisk söndag. Så är det.
Absolut. Och det här blir ju, det som blir häftigt med matchen du precis pratade om, det här blir, jag tror ju Kansas City själva känner sig, eller kommer liksom pumpa upp sig själva, att det här är nästan som att spela en final. För att vinner de den här, då har de ett ganska lätt schema och gå 17-0. Och det är ju, det är en fjäder i hatten att gå en hel säsong obesegrade. Så att de kommer att vara taggade till tänderna.
Bara för att nämna lagen som de sen kommer möta, så är det liksom Carolina Panthers, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers, Cleveland Browns. Ja, sen kommer Houston Texans, Pittsburgh Steelers och återmötet med Denver Broncos. Så en av de matcherna kan också vara svåra. Men fram tills dess så har de i stort sett en räkmacka med vinster.
Ja.
Nej, så det är spännande match. Jag gillar att hockeyrelaterat då, Sheriffen. Vad har du att bjuda på där?
Ja, men det finns ju ett lag som jag måste lyfta, som alla lyfter, och de gör det, ja, det är klart de ska göra det. Alltså Winnipeg Jets, de har vunnit 14 av 15 matcher när vi spelar in det här.
Ja,
och
det
de gör det med, alltså de har ju, ja visst, de har några bra spelare, men det är ju ett lag utan stjärnor. Alltså de har Connor Hellebuck i mål som är jättebra. De har Scheifele som är väl på gränsen, och liksom om Kanada skulle ta ut ett lag så skulle han kanske inte vara med på 4-5, men kanske vara någon sån här extra spelare. Det är liksom dem. Så om Cal Connor skulle ta en plats i USA, men det är liksom, det är dem. Men precis som du nämnde med Buffalo, att de funkar som ett lag, det är det som är Winnipegs storhet också. De är breda, de är svårspelade, de får checka, de är snabba. De har liksom, sprider ut målskyttet. Så att Winnipeg är en jävla fröjd att titta på. Och under helgen här, jag tror att det här är spelas 15 november, det borde vara alltså natten mellan torsdag och fredag som den här spelas, så åker de till norra Florida, the evil side of the state, och möter Tampa Bay Lightning. Och Tampa Bay, vet alla att de är bra på en pryl, det är att göra mål, framförallt i powerplay. Tittar man på liksom generellt sett hur de här lagen är uppbyggda, så tycker jag att Tampa Bay har ju visserligen lite bättre spets, men Winnipeg har mycket bättre bredd. Så att nu ska jag ge 2 alternativ utan att säga vilket som är rätt och vilket är fel. Spela att Winnipeg kommer fortsätta sin askungesaga och vinna matcher, eller spela att det kommer bli mycket poäng i den här, för att Tampa Bay gör ofta väldigt mycket mål, framförallt på hemmaplan. Årets upplaga av Winnipeg Jets öser på oavsett om de spelar hemma i Canada Life Center eller på bortaplan. Så att, ja, du väljer. Spela Winnipeg rak eller lassa på överspel. Över till Olsson.
Ja, men det är sjuka med Winnipeg. Alltså, de har gjort 67 mål, släppt in 31 mål. Alltså, det är galet. Och nu fan kan de också hålla Tampa Bay till alltså en målsnål match från deras håll. Men då kommer det vara så att Winnipeg kommer ju bara ösa in. Alltså, alla deras 5 senaste matcher har liksom varit 5 eller fler mål. Så att de gör mål om motståndarna inte gör det är inget snack om saken. Så jag gillar det spelat, Sheriffen. Definitivt. Yes. Kikar man på min match, det är faktiskt så att en match som spelas nu i natt, som du förmodligen redan som lyssnar då vet resultatet på, är ett återmöte av nu på lördag. Så de här två lagen möts två gånger samma vecka. Ena gången så är det hemma för St. Louis Blues och andra gången är det hemma då för Boston Bruins. Boston Bruins, St. Louis Blues matchen 19.00 på lördag väljer jag att lyfta. Just av anledningen, alltså det är inte alla som lyssnar på den här podden som såklart har ett NHL-intresse. Men ska du ändå liksom komma in lite i NHL så tycker jag att det här är två bra lag att kika på. Inget av lagen är speciellt duktiga just nu, så det kanske inte blir den absolut roligaste matchen rent på pappret sett. Men kikar man exempelvis på matchen som var nu i måndags, så var det lika samma scenario i stort sett. Två lag som kanske inte har liksom högsta förväntningarna på sig, men som ändå levererar en extremt underhållande match målmässigt. Och det är lite det som jag är ute efter i den här matchen också. Swayman har varit pissdålig den här säsongen. Och det finns en jättechans att om han spelar så kommer just St. Louis Blues att kunna göra mål också. Och Boston också har liksom bra spel offensivt. Men de lyckas bara inte liksom vinna sina matcher. Så med det sagt så tror jag liksom att även överspel i den här matchen är att betta. Jag tror ju Boston också vinner den här matchen. Men som sagt, de har inte varit bra i år. De ligger liksom på kanten att inte följa med i slutspelet. Och St. Louis Blues såklart är inte alls med liksom i det racet alls. Men målrik match som börjar 19.00 som du förhoppningsvis bygger ditt intresse för NHL kring. Och då är det bästa just målrika matcher att kolla på. För det är det roligaste. Du vill inte se en 1-0-match. Det är inte många som faller för sporten då. Så där har du mitt spel.
Ja, jag kan flika in att väldigt många gånger också när det är de här tidiga matcherna i NHL så händer allt som oftast väldigt oväntade saker. Att antingen slutar matchen 0-0 eller så slutar den 7-5 som det gjorde till Montreal här igår när de spelar borta mot Buffalo.
Precis.
En grej som jag skulle vilja tipsa om det här är spelbart på matchen du precis snackade om. Goalie fight. För det är ju... ja, men Jordan Binnington är helt levrad i St. Louis Blues-målet och Swayman frustrerad. Men också, även om han verkar som en lugn snubbe, jag tror att han har ett hett temperament just nu. För att han gick ju från att liksom konkurrera med Ullmark till att bli en av ligans bättre betalda målvakter. Det finns en frustration att Boston inte funkar som lag och han tar på sig mycket om det, han är en vinnarskalle. Och jag tror att vi kan få se en goalie fight här. Spela på det om det går.
Fan vad kul. Sen är en sak som också talar mycket för att det blir mycket mål. Alltså Blues har gjort 38 och släppt in 52. Bruins har gjort 40 och släppt in 52. De är inte bra bakåt. Så mycket mål som sagt kommer att bli.
Och vilken sport har vi nu, Olsson?
Ja, nu studsar vi tillbaka in på skrällen så du får välja. Fritt val. Vad tror du skrällen kommer hittas någonstans i helgen?
Jag tror att Atlanta Falcons vinner borta mot Denver Broncos. Anledningen är så här att Denver Broncos kommer nu med lite för högt självförtroende för sig själva. Och Atlanta Falcons kommer ifrån en match som de trodde att de skulle vinna. När man åker till New Orleans och möter ett formsvagt Saints som hade förlorat 7 raka matcher. Kunde bli historiska och förlora sin 8:e raka som inte hade hänt liksom på, jag vet inte hur många, 40-ish. Men... Saints lyckades ju vinna. Och Atlanta Falcons tycker jag är ett lag så här, de är med i de allra flesta matcher. Sen vinner de inte alla. Utan det kan hända grejer. Till och med vår vän Yang Wei-Koo missar ju för fan dubbla sparkar nu. Men jag tror att det här är en liten näsbränna på dem. De hade räknat med att vinna den här matchen. Tittar vi istället på Denver som var nära och skrälla borta mot Kansas City Chiefs. Jag tror att de är så här... Vi är så jävla bra nu. Vi kan besegra vem som helst. Och sånt straffar sig när man inte ger 100. Eller som All Time Low säger i låten som heter vad heter den? Melancholy Kaleidoscope. Då de säger... can't be 100 if you're only give it 95. Och det är det som kommer hända. Denver kommer ge 95. Det kommer straffa dem. Atlanta kommer skrälla borta. Varsågoda.
Nej, jag gillar det, sheriffen. Jag gillar det. Jag måste någonstans plocka matchen. Ja, men det blir lite repris kanske på vad jag pratade om förra veckan. Men lite anledningen. Jag tycker Los Angeles Rams i matchen mot Miami Dolphins skitdåliga. Och nu ska de ändå möta ett av ligans bättre försvar i New England Patriots. Ett New England Patriots som också kommer alltså efter en match där de stängde ner hela offensiven i Chicago Bears, som i och för sig inte har speciellt mycket av en offensiv, men jag tycker ändå talar mycket för vad deras försvar kan åstadkomma. De spelar hemma dessutom New England, vilket innebär sämre väderförhållande än vad Los Angeles Rams såklart är vana vid. Och med det sagt så tror jag att det här är definitivt upplagt för en ytterligare skräll, alltså att New England faktiskt vinner den här matchen. Drake May tycker jag också känns, jag var lite inne på det förra veckan, men jag tycker han känns stabil liksom som quarterback. Bra mycket mer stabil än vad vi exempelvis får se från Caleb Williams sida. Jag gillar det jag ser och jag rider på vågen, New England Patriots-vågen som är just nu. Så 2,75 gånger fläsket på att de vinner, det är taget.
Ja, jag säger inte emot. Jag tycker att... Ja, helt enig med dig. Jag tycker att Patriots har överraskat positivt och Rams negativt. Så att, why not?
Ett spel i den matchen är också egentligen att Matt Stafford slänger en interception. För att det kommer bli frustrerande. De kommer inte få igång springspelet överhuvudtaget mot den New England Patriots-försvaret. Och det kommer leda till att Matt Stafford måste kasta fler bollar. Och han kommer mest troligen då att sula in i händerna på en New England Patriots-försvarare. Så där har du det spelet.
Nej, helt weird. Och nu ska vi snacka lite dunkballs, alltså lite basketballs.
Fan vad kul. Och mitt Milwaukee vann ju där en match förra veckan i alla fall. Så jag är glad. De är på vinnande spåret, även fast de torskar just mot Celtics senare under helgen. Men det kan vi skita i.
Ja, Orlando vann ju även dem här, men det var ju mot det sämsta laget i mannaminne, Washington Wizards. Jag läste en rolig grej där också, att det är konstigt att inte fler, att det inte räknas som liksom en av de stora matcherna, just med tanke på vad de heter. Att man tänker inte på det, att Orlando heter Magic och Washington heter Wizards, alltså trollkarlar, att det liksom inte clashar mer än vad det gör. Att man kanske skulle bygga den där matchen lite större, men det är väl att... framförallt att båda lagen har varit så jävla dåliga de senaste 20 åren, om man ska vara ärlig. Men Orlando är på gång,
ja, i alla fall, det är skönt. Ja,
men är nu ska vi snacka om Orlandos stadskonkurrent som håller till i Miami och heter Miami Heat. För de ska åka och möta det laget som gjorde mest poäng av alla under fjolåret. Jag har tjatat om det i tre senaste avsnitten, tror jag. Men jag tycker att det är en fascinerande statistik, för... när man liksom pratar om Indiana Pacers, då tänker man inte att det där är ett lag som gör mycket poäng, men det är det. Och ett Miami Heat som nu är lite vinklippt också, jag läste så sent som idag att Jimmy Butler inte ska spela nattens match, och den här är ju då ett par dagar framåt, så att jag gissar att Jimmy Butler inte ens med på den resan, utan han kommer vara hemma och rehabba. Och det är ju liksom, ja... inga ont om Pelle Larsson som har inlett sin karriär ganska starkt med få minuter. Men jag tror inte Pelle Larsson åker till Lighthouse Fieldhouse eller vad fan det heter i Pacers och gör liksom så många poäng så att de gör fler än Indiana. Utan jag tror att Indiana hemma kommer ligga runt en 128-134 pinnar och sånt där. Och det räcker för att besegra Miami Heat som inte har samma offensiva potential utan Jimmy Butler. Så att 1,65 i skrivande stund på Pacers, det tycker jag är ett för bra odds för att säga nej till.
Ja, nej, jag håller med. Jag gillar det. Sen gillar jag shoutouten också till Pelle Larsson. Han har faktiskt spelat bra och spelar nu i natt också. Hans Miami Heat som du var inne på. Så, men det är inte där jag ska ta vid såklart och prata med Pelle Larsson, utan jag ska hypa upp mitt Milwaukee Bucks. Ligans nästintill sämsta lag står just nu på 10-2. Det är bara Toronto. Jo, 10-2 står de på. 2-10. Spelar 10 matcher, jag läste helt fel där. 2-10 menar jag såklart. De är skitdåliga just nu. De får inte igång offensiven överhuvudtaget. De vann en så här skräpmatch nu senast mot Jazz. Men sen åkte på blytorsk mot New York Knicks. Hängde med bra i matchen. Ledde också mot Celtics, men torskade ändå den matchen. Men nu möter de Charlotte Hornets. Ska de kunna vinna matcher... så ska de kunna vinna mot Charlotte Hornets. Även fast de spelar borta och Hornets ändå har vunnit, ja, men två senaste hemmamatcherna, bland annat mot Indiana Pacers och Detroit Pistons. Men jag ser ju att, alltså, ska man bounce tillbaka säsongen, man har liksom ändå mött Boston Celtics, det gick ändå liksom nästan hela vägen. så måste man kunna spöa ett lag som Charlotte Hornets. Alltså jag gillar ju inte helt deras anfall heller. Alltså LaMelo Ball tycker jag blandar och ger alla matcher som han spelar. Vissa matcher spelar han jättebra, andra matcher är han helt osynlig. Och det är ju inte så när man kikar på just Milwaukee Bucks. Alltså även fast de har torskat matcher så har ju liksom Giannis legat uppe på definitivt över 20 poäng, men många matcher över eller strax på liksom 30 poäng. Och där någonstans tror jag väl kanske att vinnande receptet finns för Milwaukee, liksom satsa på att vara som Pacers, alltså bara ös in poäng, gör så jävla mycket poäng du kan och skit i defensiven någonstans. Medan Charlotte Hornets, det som de gör väldigt bra är ju just deras defensiv, så får hål på den, får igång både Lillard och Antetokounmpo, så finns det en chans att de vinner den här matchen. Och det är sjukt, alltså innan säsongen så trodde jag Milwaukee Bucks skulle vara ett storlag. Jag har liksom lagt en kupong där de ligger med och de andra, alla andra liksom lagen känns som att det går vägen. Jag har liksom Kansas City Chiefs att vinna igen, jag har New York Rangers att ta sig till Stanley Cup-finalen och sen har jag Milwaukee Bucks som ska vinna divisionen. Det finns ju inte på kartan just nu. De är för jävla dåliga. De ligger sist såklart i sin division och i den så ligger också Cleveland Cavaliers som står på 12-0. Ah, det är för dåligt. Så nej, måste matcha alltså för Milwaukee Bucks den här. Vinden och börja någonstans en vinnande kultur för säsongen. Annars har vi inte Giannis kvar.
Nej, det har ju redan spekulerats lite i potentiella trades inom en ganska snar framtid vad de skulle kunna få för honom. Men det kan vi ta när det blir verklighet istället. Jag tänker att jag ska...
Vi behöver inte förstöra det här.
Jag tänker att jag ska kuppa in för alla som vill ha något nytt att titta på. Att de har ju något som heter Starting Five på Netflix där de följer Anthony Edwards, stämmer. Jimmy Butler, LeBron James. Vilka fan är det mer de följer då? Inte Pelle Larsson tyvärr, men de följer fem spelare. Det är ju Sabonis i Sacramento och så är det en jävel till som jag inte kommer på rak arm. Men skitsamma. Det är ju Ant. Följer de väl? Han sa ju först.
Ja, just
men,
det.
Ja, strunt samma. Men det är väldigt häftigt att se de här. För att man tänker ju en spelare som... Ja, men en bra NBA-spelare att så här... Ja, de är väl ganska kaxiga privat. Det kan man väl säga att Edwards är, men han är fortfarande 22 eller vad han är. Men tittar du på de här andra liksom... Jimmy Butler, han är ju en jävla skojare. Han verkar ju helt fantastisk. LeBron James verkar som världens finaste jävla familjefarsa. Detsamma kan man säga om Sabonis, som inte är speciellt gammal heller. Han är väl typ 27 eller något. Och det sättet de är... Liksom, man får verkligen följa dem i alla skeden. Det är på planen är de liksom softa, hemma, i omklädningsrummet. Väldigt välproducerad dokumentär som jag kan tipsa om. Netflix Starting Five. Kolla på den, ni kommer bli frälsta.
Mm. Det är roligt att det finns nu. NHL, NBA och NFL kör ju samma koncept egentligen. Följa några spelare... Man får liksom vara med lite bakom kulisserna och framförallt också se liksom hur de laddar inför matcherna, hur de tar förluster, de tar vinster och allting. En riktig inblick i deras liv.
Ja, och framförallt särskilt tycker jag, nu ska jag absolut inte spoila något ifrån den här dokumentären utan ni får titta på det själv. Men en spelare som Jimmy Butler, det blev ju en sån snackis att så här... Han var ju goth på sitt senaste liksom så här foto.
Ja just det, dök upp som emo,
kan man säga också.
Fantastiskt.
Och sen bara så får han ju någon fråga så här, var du inne i någon så här emo-period eller något? Han bara nej, det var min barnflicka snackade om vad skulle jag liksom kunna spicea till det med, och hon bara sa yeah, emo. Ja, vi kör på det. Och sen åkte han liksom och köpte en plattång och ögonskugga. Så åkte han hit som emo. Och spelarna som är på samma lagfoto bara... Vad fan gör du? Typ, bara, nej, jag bara skojar lite. I år kör vi emo. Får se vad det blir nästa år, om det blir Rastafari kanske. Nej, men han är kung. Nej, älskar den där serien. Så jag tittar faktiskt ett avsnitt varje kväll innan jag går och lägger mig. Starting Five på Netflix. Olsson, lätta stålar ska du få av Larsson.
Snyggt.
Och nu...
Ja, lätt att stå
nu
där.
Nu vet ju jag att den här inte kommer sitta, för att varenda gång man tror på detta jävla lag, jävla iversaler, så förlorar de. Men jag tror stenhårt på Los Angeles Chargers, för att nu såg jag dem. Jag följde den matchen slaviskt nu i helgen, för att annars brukar jag titta på dem med ett öga och bli besviken.
Tror du på det?
Ja, nu ska de möta Cincinnati Bengals. Och ja, men Los Angeles Chargers, det nya unga Los Angeles Chargers. De har liksom egentligen alla pusselbitar på plats för att, ja, men för att göra en riktigt bra säsong. Man har liksom, man har börjat starkt, man ser att det är självförtroende på rätt spelare. Liksom, vad heter han? Dobbins heter nya running backen, va? Som springer som en jehu.
Mm. Tidigare i Baltimore Ravens.
Och sen har vi liksom vår vän som vi som vi ofta gnäller på, QB:n. Nu tappar jag namnet på han, Justin Herbert.
Herbert.
Ja, men så här. Mm. Han har ju vuxit upp. Han gör inga misstag längre, utan det är liksom stabilt. Och sen tycker jag också att man märker det här när du har fått in en tränare i Harbaugh som liksom har vunnit och vet vad du ska liksom, hur du ska göra för att vinna. Det känns som att den liksom kulturen har satt sig i spelarna, så att de kommer in i matchen med ett helt annat självförtroende. Anledningen nu att Tennessee snygga till siffrorna var för att de mönstrade backups när de ledde stort. Alltså, det var bara ett lag på banan, även om de bara vinner med 10 poäng på hemmaplan. Men det var bara ett lag på plan. De var svinbra.
Jo, jag är med i det där, sheriffen. Men alltså, jag var nästan sugen på att ta det här som skrällen. Alltså att Cincinnati Bengals skulle vinna. För jag förstår inte hur Bengals kan vara underdogs i den här matchen. För de lagen som Chargers har vunnit mot är Titans, Browns, Saints. När Saints hade sin svit på 7 raka förluster där. Sen har de torskat mot Cardinals, de vann mot Broncos, har torskat mot Chiefs och Steelers och vunnit mot då Carolina Panthers och Las Vegas Raiders. Det är inte de hetaste lagen som de har torskat mot. Kikar vi på andra sidan då, visst, Cincinnati Bengals har inte vunnit jättemånga matcher i år, men de har förlorat de matcher mot Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens igen, Washington Commanders och KC. Alltså, det är tuffa jävla lag som de har åkt på stryk emot. Så jag känner någonstans att det här verkligen osar en skräll från Cincinnati Bengals. Men vågar du, sheriffen, så är jag med dig. Åtminstone mentalt. Men jag kommer nog lägga på Bengals.
Men framförallt är det ju så också att det här med att liksom bygga en vinnarkultur. Alltså, titta på ett lag som Kansas City Chiefs som har vunnit varenda match. Det är inte så att de har imponerat i nästan någon av de matcherna. Utan det är liksom,
nej, det har de inte.
Det gäller att bygga upp den där kulturen. För att när det står och verkligen gäller i liksom fjärde kvarten i en jämn match. Ja, du har ju modet att göra det som krävs för att plocka de yardsen för att sparka in ett avgörande field goal eller göra liksom en vågad passning för att göra ett stort spel och liksom skapa någonting som gör att du drar ifrån med 7. Och det känns som att, visst, jag håller med dig när du drar vilka de har mött. Men sen kan man se det så här också. De har ju vunnit varenda match de ska på pappret. Det kan man inte säga om Cincinnati Bengals, absolut. Utan de har förlorat väldigt många matcher mot lag de egentligen ska slå. Så att jag tror att självförtroendet är mer stukat i Cincinnati. Det är hemmaplan för, nu är jag nära att säga, mitt Chargers. Det är långt ifrån mitt. Jag håller på Dolphins fortfarande, med och motvind. Men, och lite på Bills såklart, efter ett tröjköp jag gjorde på fyllan någon gång. Nej, men så här, deras säsong är bara liksom, de går runt och nynnar på melodier som går i dur, medans Bengals nynnar på melodier som går i moll. Och då, jag kan inte säga emot Chargers. Jag blev imponerad sist, jag tror jag blir impad igen. Hoppas det.
Jag tror för mycket på Bengals i den matchen. Men det är härligt att vi ibland är oense, sheriffen. Det måste vi vara. Det är så livet ska fungera. Och vi får se. Du lär ju lassa på Chargers och jag lär ju lassa på Bengals. Så antingen så blir det att du inte lassar på Chargers resten av säsongen, eller så kommer jag säga fan också, du hade rätt.
Jag tror på det sist.
Vi får se vem som säger vad. Men matchen som jag tar som lätta stålar, det är definitivt lätta stålar. Green Bay borta mot Chicago Bears. Det är som att spela hemma för Green Bay och komma till Soldier Field. Alltså deras resa till Chicago är liksom som så, ah, grabbar, nu ska vi sticka ner till det där skitstället och spö skiten över Bears igen. Alltså de äger Chicago Bears. Chicago Bears har fan inte vunnit, vi ska se här, sen 2018, skriffen. Och de möts två gånger per år.
Det är en sjuk statistik.
Det är galet. Alltså jag menar, Green Bay pissar på Chicago. Och det kommer de göra på den här matchen också. De kommer äta upp Caleb Williams och skita ut honom på Soldier Field. Mitt på C-et där liksom. Och här, det kommer vara en räkmacka för deras del. De står i 1,37 gånger pengarna. Du kan lassa ditt hem på det. De kommer vinna. Så enkelt är det. Oavsett vem de spelar som quarterback. Oavsett om hälften av deras spelare blir skadade. Det är liksom skrivet i sten. De vinner. Så enkla stålar som att Green Bay ska spöra Chicago, det finns inte.
Skriver under på den. Jag har blivit imponerad av Green Bay under hela säsongen. Visst, några plumpar har de åkt på med, men de är stabila, och Chicago är ju stabila att de alltid underpresterar. Så att det, ja, den där är klar.
Definitivt. Trippel skulle jag säga, Skriffen, inte skräll.
Jag skulle vilja döpa den här programpunkten till ett annat namn än trippel. Jag skulle vilja döpa om den till The Former Richie Puss. För han tog ju alltid en trippelsnus efter att han hade käkat kebab med oss. Men nu har han också snålat och kör bara en för att få ekonomin att gå runt igen. Inside information. Jag säger så här. Jag tror att... som sagt, Atlanta Falcons mot Denver Broncos. Jag tror att Atlanta vinner där. Jag tror att Los Angeles Chargers vinner mot Bengals. Och jag tror alltså att Indiana Pacers vinner hemma mot Miami Heat i The Basketballs.
Jag gillar det, sheriffen. Jag kommer nog gå all in NFL här faktiskt på min trippel. Jag ser att Buffalo Bills vinner sin match mot Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs första förlust för säsongen. Sen tror jag på inte mitt Bengals, men jag tror på Bengals. Jag tror på min hjärna i det här. Har rätt liksom. Bengals har för mycket på spel också. De ligger åtta just nu i konferensen. De har en match under Denver Broncos. Denver Broncos kommer förmodligen förlora sin match, som jag varit inne på, mot Atlanta Falcons. Så då kommer det bli lika i poäng, eller vad säger jag, vinster kontra förluster där för de två lagen. Det behöver Bengals, för de vill ju såklart inte missa slutspelet. De vill inte vara sämst, näst sämst i sin division liksom. Så nej, jag tror för mycket på det. Sen säger jag faktiskt att Pittsburgh Steelers, jag gillar vad de har åstadkommit just nu med Russell Wilson, så jag säger plus handicap på Pittsburgh Steelers på kanske 5,5. Det bör sitta. De spelar för bra just nu. Alltså även mot bra försvar så har de framgångsrika matcher. Och det tycker jag talar mycket för att de ska kunna ha en väldigt bra match mot även Baltimore Ravens. Och dessutom divisionsmöte. Alltid roligt att kolla på. Så nej, där har du min, sheriffen.
Alltså jag tror att
en stabil trippel med minst lägsta oddset ligger väl på typ 1,70 i min trippel.
Jag kan säga så här, Olsson, att jag tror ju att Cincinnati Bengals, ditt favoritlag, redan har gett upp den här säsongen, med tanke på att de är tre vinster efter i divisionen, plus att de två de jagar, Pittsburgh.
Ja, men det är inte divisionen. Nej, som räknas ju. Bara.
Det är det ju.
Det är inte bara men de ska ju... De är åtta just nu i konferensen. De kan bli sjua och då är de i slutspelet.
Ja, men de ska ju dessutom möta dem där de har framför sig och så. Det kommer inte gå. Jag tror de har gett upp. Men ja, visst, ni som tror som jag, ni tror som jag, ni som tror som Olsson, tror som Olsson. Det är väl inte svårare än så. Men vi enas om att alla som inte har sett Starting Five tar och kollar på det inom närmsta dagarna. Och
håller med.
Ja, sen har du något annat tips till folket?
Nej, men det är väl egentligen bara liksom att se till och njuta av helgen som kommer. Alltså, för du har NHL-matcher där på lördagen, du har NBA-matcher även på lördagen som du kan kika på. Och sen utöver det så har du liksom hela NFL-helgen. Och nu tycker jag verkligen, till skillnad från helgen som var, att det är några riktigt feta matcher att kolla på. Som vi har pratat om såklart. Men mer därtill liksom. Så är det en rolig omgång i NFL att följa. Och jag kommer definitivt sitta bänkad på hela den här omgången i soffan. Och bara njuta.
Ja,
så är det.
Jag kommer sitta en brassestol på verandan. Nej, jag skojar. Men... det här är inte helt spikat än det jag kommer säga nu, men jag ger som en liten tease att den 29 november, 29th of November, då kan alla som lyssnar ringa in i sina kalendrar att det kommer hända något special med yours truly och en man som vi nämnde i podden här med trippelsnusen efter kebabben. Mer än så säger jag inte nu, utan jag återkommer.
Oj, jaha, är det så pass? Ja. Är det tv-sänt eller vad pratar vi här?
Som sagt, återkommer. Men tack för idag alla som har lyssnat. Vi hörs i dimman.
Det gör vi. Right on. Skål på er. Hej.